Kära vänner, jag har under de söndagar som jag har predikat nu så har jag försökt ha ett tema under en öppen himmel. Alltså, Gud har tänkt att du och jag som tillhör Guds folket lever under en öppen himmel. Det vill säga, det finns en öppenhet hos Gud för att du och jag kan komma dit. Det står så här att du och jag, vi får träda fram inför nådens tron för att begära hjälp i rätt tid, står det. Och du vet, jag som har god fantasi, jag tänker ju mig liksom att vi träder fram inför nådens tron dag efter dag efter dag. Inte bara någon gång liksom när det är högtid i största allmänhet, utan dag för dag träder vi fram inför nådens tron. Och när vi träder fram inför nådens tron, då vecklar liksom Gud ut sina planer på ett stort bord. Och så får jag liksom se, här är det. Här är väg. Vad säger ni? Är det okej eller? Att tänka så. Jag tänker att du också ska tänka så. Om ditt liv och din framtid och allt det. Det vill säga att du lever hela tiden under en öppen himmel. Och då talar jag mer om att det är viktigt att du använder dina resurser för att föra till Guds hus. Det talar vi om. Vi talar om pengar faktiskt. Om att föra full tionde till Guds förrådshus enligt Malaki. Därför att i Guds hus behöver det finnas resurser för den som har det svårt. Inte för att jag ska få lön i första hand, utan för att vi, Guds folket, ska ha resurser för människors bästa. Och det andra som jag talade om, det var att vi som Guds folk, vi har en tjänst att göra inför Gud. Och den tjänsten handlar ju om att be. Att träda fram inför Gud dag efter dag och be. Inte bara för våra egna behov, det har vi rätt att göra också. Men också att träda fram inför Gud och be för den här platsen, den här församlingen, den här världen, vårt land, vårt folk. Därför att när Guds folket ber, då blir det liksom hål i molnen. Ser ni att det är mörka moln över vårt land? Ser ni det? Men när Guds folket gör tjänst inför Gud genom att be, då är det som att det blir ett hål i det där mörka molnet. Och då kan det liksom träda in ljus där. Och ljuset är den välsignelse som Herren vill ge. Och då tänker jag så här, om Guds folket förstod betydelsen av att träda fram inför nådens tron i bön och be. Ja, där är tavlan. Ni ser ju hur det ser ut. Om Guds folket ägnade sig mer åt sin förbönstjänst för vår tid, så skulle det kunna bli så där många hål. Till slut så många hål. Så när anden blåser, så blåser det bort mörkret. Så vi har som folk, som Guds folk, har vi en tjänst att utföra för vårt land och vår del av världen. Nämligen att gå inför Herren så att det kan bli hål i molntäcket. Och vinden kan blåsa bort. Och det är andens vind som blåser bort mörkret över vårt land. En gång i tiden jobbade jag på förlaget, Philadelphia hette det då. Då fick man ju in en massa manus. Och en gång så fick vi in ett manus om sammetsrevolutionen. Vet ni var den var någonstans? Den var i Tjeckoslovakien. För Tjeckoslovakien är ju det enda land som blev fritt utan att det blev ett krig. Och där berättades det om hur församlingen fick i uppdrag att för landets skull be så att det inte skulle bli väpnade konflikter med död och blod och plåga, utan att landet skulle bli fritt därför att Guds folket tog sin tjänst på allvar. Det vill säga, den öppna himlen finns där för oss allihopa. Det är en fysisk andlig verklighet som finns idag. Inte bara någonting som vi tror, utan något som är verklighet. Och nu är det så här att idag tänkte jag att jag ska läsa ett bibelord. För att jag tycker att den här frågan är så viktig. För Guds folket lever som Kristi kropp på den här jorden. Den har mycket större funktion och mycket mer att göra i egenskap av gemenskap. Som är betydelsefullt för den här världen. Mycket mer än vi tror. Hörde du vad jag sa? Alltså, Guds församling har en mycket större roll än vi någonsin kan föreställa oss genom att tjäna Gud för landet och för människornas bästa. Och därför så, när man lever under en öppen himmel, så uppmanas vi att vara vakna. Och nu ska jag läsa en text ifrån Lukas 22. Felix har också satt den så att den kommer på väggen. Det står så här: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Kära vänner, den här texten är ju jätteintressant. Och Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er, står det. Det står inte dig, utan det står er. Det betyder att när Jesus talar till Simon i den här frågan, så gör han det utifrån det faktum att han är ledare för en grupp. Och nu talar Jesus till ledaren för gruppen och säger: Satan har begärt att få sålla er som vete. Det vill säga, kolla hur många av er tänker finnas kvar. Och vi lever ju faktiskt i en tid, om vi nu tittar bara i mitt sammanhang där jag har befunnit mig, så finns det otroligt många människor som bara liksom har seglat ut och lämnat kyrklivet, församlingslivet, och också lämnat Gud. Och det finns en frestelse i det, att faktiskt vara som alla andra. Dennis och jag pratade om det i bilen hit. Vi pratade om att vi känner ju människor som har stått tillsammans med oss, men som klart deklarerar på sociala medier och lite överallt att nej, nu har jag ändrat mig. Jag tror inte längre. Och det är ju liksom en tidsanda som kommer över Guds folket, som gör att man inte blir bevarad i sin tro. Därför så säger ju Jesus till Simon: jag ska inte ta hand. Det är inte så här han säger: ja, det ska aldrig vara några problem för dig, du ska aldrig ha ont och det ska aldrig finnas några svårigheter. Det säger han inte, utan han säger: jag har bett för dig att du ska bevaras i tron. För tro är inte ett församtalande, en teori, utan tro är någonting man handlar på. Lite knepigt med svenskan, eller hur? För vi säger ju så här: kan du komma imorgon klockan 3? Ja, jag tror det. Och med det menar man att saker och ting är osäkert. Det är inte Bibelns sätt att tänka tro. Bibeln tänker att tro är en verklig substans som faktiskt avgör att jag tror att Guds ord och det Gud säger är sant. Så tron är någonting man handlar på. Tron är någonting man lever på, någonting man står på, någonting som man använder sig av när man sen ska leva sitt liv. Och nu säger Jesus att det är av så stor vikt för din framtid, så jag har bett för dig att du ska bevaras i din tro. Då tänker jag, hur ser det ut med vår tro? Alltså, är vi vakna över tron? Jesus säger ju också inte att det kommer att Petrus inte, eller Simon inte kommer att ha det jobbigt på något sätt, för att han utgår ifrån det, men det verkar inte vara ett problem, för han säger så här: jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, och när du en gång har omvänt dig. Hörde ni? Alltså, Simon var Jesu lärjunge, precis som vi är hans lärjungar. Och så säger han till den här lärjungen att när du en gång har omvänt dig, för Jesus menar ju naturligtvis att Simon Petrus, han kommer ju att förneka. Och när man läser texten vidare så tar han ju upp detta också, att du kommer att förneka mig 3 gånger. Men innan allt detta sker så säger han: när du en gång har omvänt dig från den där förnekelsen, styrk då dina bröder. Alltså det står inte bara styrk då dig själv, utan styrk då dina bröder. Och det känns ju så angeläget att vi förstår att vi förstår att tron avgör hur vi sen lever våra liv. Alltså, innan jag började jobba här och långt innan det, jag har ju jobbat med massor med saker i kyrkan. Jag har ju varit bibelskolerektor och jag har varit barn- och familjepastor, och före det så jobbar jag med ungdomarna en massa år. Jag är bättre på ungdomar än på barn faktiskt. Men det som jag tänker är skillnaden mot när jag var barn och de som idag är barn, det är att det finns en föräldrageneration som tänker att mina barn ska inte behöva vara annorlunda än andra. Men det tänkte inte mina föräldrar, utan de tänkte det är självklart att de kommer att vara annorlunda. Jag fick tidigt i livet höra att jag skulle ju minsann inte tro att folk skulle klappa mig på huvudet för att jag trodde på Jesus, utan jag skulle ju minsann veta att det kommer bli jobbigt. Det skulle faktiskt barnen idag också behöva höra. Att det finns en kamp som kommer att pågå hela tiden om din tankevärld, om din tro. Om tron som gör att du handlar efter Guds ord. Den kampen kommer att pågå och den kommer att göra sig påmind gång på gång på gång. När jag ser på sociala medier och i tidningar och lite överallt om människor som lämnar sin tro, så ser jag framför mig hur människor andas ut. Jag behöver inte vara annorlunda längre. Är ni med? Jag behöver inte känna att jag annorlunda, att jag tänker annorlunda, att jag tycker annorlunda, att jag har annan bas i livet, att jag tror annorlunda. Jag tror på Gud, jag tror inte på vetenskap. Jag tror på vetenskapen, men inte bara vetenskap, jag tror på Gud också. Med att man får liksom, det är en sån stor kamp i en ung människas liv och i våra liv. För vi som är äldre, jag som är äldre, jag somnar ju in liksom i tv-soppan. Och blir sittande. Och så blir det liksom ett inflöde i mitt liv. En väldigt starkt inflöde av andra tankar. Än de som jag längtar efter dag för dag när jag går inför nådens tron för att få planer för mitt liv. Så kära vänner, den här texten handlar ju om att Simon får inse att han behöver vara ödmjuk och vaken där under den öppna himlen. Och att under den där öppna himlen så kan det faktiskt hända att man går vilse. Men går man vilse under den öppna himlen, så har vi faktiskt en förebedjare i himlen. Och vi har en förbön som pågår i församlingen, hörde ni? För vi gör tjänst inför Gud. Det pågår en förbön i församlingen som gör att vi bevaras i tron. Jag tycker att det ofta står både i gamla och nya testamentet om vikten av att bevara tron. Det står så här, vad är det som övervinner världen? Jo, vår tro. Det är liksom inte de snygga metoderna, de snygga modellerna, det är liksom checka lamporna eller röken eller tjusigheter i allmänhet, utan det är faktiskt vår tro. Och därför är ju Jesus så angelägen om att Petrus ska förstå att det är tron som kommer att avgöra var han befinner sig framöver. Och när han har varit med om den här svåra processen, då står det, då ska han styrka sina bröder. Och vi vet ju att Petrus blir ledaren för den här gruppen. Det är han som träder fram på pingstdagen. Rädd och ledsen har han varit, men när anden kommer över honom så träder han frimodigt fram. Och det är ju andens roll i våra liv. Han är ju hjälparen så att vi kan bevara tron. Vi fick ett bibelord precis här innan när vi bad om att inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Jesus är ju inte här nu i fysisk gestalt, men anden är här för att bevara oss i tron. Den här terminen i Bibelskola ABC, våran kvällsbibelskola, så har det varit fallit på min lott att tala om den profeten Hosea. Och jag måste säga att jag har ju läst Hosea förut, men nu när jag har läst boken, som är väldigt knepig på många sätt, så känner jag ändå att den har så otroligt aktuellt budskap. För att det står så här, Hosea lever ju i Israel, i Nordriket. Och ni vet att Israels folk, de splittrades i två delar. Det blev ett syd och ett nordrike. I Nordriket så fanns Hosea som sista profet innan de fick gå i landsflykt i Assyrien. Och då står det så här i det fjärde kapitlet. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning, ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär, här är konsekvensen av att det inte finns. Man svär och ljuger, mördar och stjäl, begår äktenskapsbrott. Man får våldsamt fram och blodståd följer på blodståd. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken, fåglarna under himlen och till och med fiskarna i havet. Hör ni? Alltså på grund av att Israels folk inte har varit vakna och levt i sin tro, så har sanningen, kärleken och kunskapen om Gud försvunnit ut i landet. Och det påverkar naturen. Det påverkar naturen. Och inte nog med det, fortsätter man det fjärde kapitlet, så går Hosea hårt åt oss ledare. Så Annette Karlsson får verkligen sitta i liksom hörnet någonstans och känna liksom, vad är det frågan om? Och då är det så här att prästerna och profeterna i landet har inte lärt den kommande generationen sanningen, kunskapen och kärleken från Gud, har inte lärt dem det. Och eftersom de inte har lärt dem det, så går de vilse. Folket som ingenting förstår går under. Och eftersom de går under, så är ju Gud upprörd. Därför att den unga generationen, här står det tydligt att den unga generationen har inte fått den kunskap de behöver. Och därför så går de under. Och då säger Gud, jag kan inte gå till rätta med en ung generation, men jag tänker gå till rätta med prästen och profeten. Är ni med? Min pappa sa alltid till mig, Annette, ska du verkligen bli predikant? Du vet att du får en strängare dom. Ja. Så, kära ni, när Jesus talar till Simon som är ledaren för den här gruppen, då talar han om vad som är viktigt. Han talar om att han behöver vara vaken. Han talar om att Jesus ber för honom och att det finns en påverkan ifrån vår fiende som önskar sålla oss. Och att han ska vara medveten och vaken över det. Men att Jesus ber att han ska bevara tron. Och när man har omvänt sig från det här icke-vaksamma tillståndet, där man tillåter sig bli influerad. När man har omvänt sig från det, då har man kraft att stärka sina bröder. Ibland så finns det massor med kristna människor som tänker sig att bara för att man är en troende så behöver man aldrig ha några problem. Man kommer aldrig att ha några, man kommer aldrig att ha ont någonstans, och man blir upprörd när man liksom känner att man hamnar i de här problemen. Men så tänker aldrig Jesus. Alltså han läker människosår, han gör under i människors liv. Det gör han för att bevisa sin kärlek. Men det står aldrig att han kommer att se till att vi aldrig har några problem. Däremot står att han ber för oss att vi under de här tiderna i vårt liv så ska vi bevara oss i tron. Ni vet, om man läser trons kapitel, då är det så här att i trons kapitel i Hebreerbrevet 11 så står det först om alla hjältar. På slutet står alla de som genom tron blev martyrer. Men om man, i det här kapitlet har de samma värde. Det är inte så att Gud säger att de var sämre därför att de blev martyrer. Utan vad var det som var den stora frågan? Jo, de höll ut i tro. Tro på vad då? Tro på att Gud är större. Tro på att Gud har makten. Tro på att Gud faktiskt är större än en människa. Det är till och med i Hosea så säger han så här. Människor, de slaktar andra folk, men jag är Gud. Jag gör inte så. Det vill säga, Gud är så oändligt mycket större. Och tron på Gud behöver vi ha levande i våra liv när vi lever under denna öppna himmel där Gud uppmanar oss att göra hål i taket eller i molnen. För mig känns det väldigt angeläget också med tanke på att nästa söndag så är jag här och predikar egenskap av föreståndare för sista gången. Men då känns det ju ännu viktigare för mig att säga att ni måste bevara tron. Ni måste bevara tron på att det är Jesus som kommer att hålla dig levande framöver. Du får inte låta andra makter ta över och tala in i ditt liv så att du förlorar din tro. Om jag då får liksom vända mig till er som är tonåringar, så är det ju faktiskt så att den här frågan är en avgörande fråga för er i framtiden. Jag menar att kyrkorna i Sverige består av väldigt många äldre och inte så många unga hör ju ihop med att en ung generation ofta har blivit vilseledd. Vilseledd i den meningen att man inte har förstått att tron på Gud handlar om en gemenskap med Jesus Kristus. Det handlar inte om underhållning eller att saker och ting bara är kul. Utan det handlar om ett liv. Och livet, det är liksom det som pågår hela tiden. Inte bara på Unite eller på Hampe eller någon annanstans. Ja, men då har man liksom en extra boost. Men livet pågår ju på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det är då tron verkligen är under tryck. På Hampe eller Unite, kära ungdomar, där är det inte så svårt att tro på Gud. Men när man kommer till skolan eller man kommer till sina kompisar eller man kommer i andra sammanhang, då är det ju riktigt tungt. Och du är riktigt annorlunda. Därför att du kan inte gå samma väg som alla andra. Du kan inte tro samma sak som alla andra. Du kan inte leva samma liv som alla andra. Därför att även fast du är ung så har du en uppgift att bevaras i tron. I Gamla testamentet så står det så här på ett ställe: vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av därifrån när han blir gammal. Är ni med? Så som församling här så är ju vår uppgift. När jag står här så står jag ju inte och talar bara till er som är lite äldre, utan jag står ju faktiskt och talar till er som är yngre också. Att ni har till uppgift att bevara tron. Och ni som föräldrar har till uppgift att visa och vägleda den unge så att de vet vilken väg de ska vandra. För gör ni det, då viker de inte av när de blir gamla. För det är livet med Herren som är det viktigaste avgörande. Och jag är helt övertygad om att det kommer inte att bli lättare att vara kristen i vårt land. Det kommer bara att bli svårare. Dessutom är jag ju övertygad om att även om det skulle ta några år till innan Jesus kommer tillbaka, så är det ju närmare nu än när jag var liten. Eller hur? Och då är det så att jag hittade två stycken profetiska hälsningar som jag tänker avsluta med. Och den ena är från Frälsningsarméns grundare William Booth. Och han levde på 1800-talet som den som grundade Frälsningsarmén. Så här skriver han: i den yttersta tiden ska det bli religion utan heligande, kristendom utan pånyttfödelse, förlåtelse utan syndabekännelse, politik utan Gud, himmel utan helvete. Alltså en sekularisering ser han i en profetisk uppenbarelse under 1800-talet när han startade Frälsningsarmén. Det finns en annan profetisk hälsning som kommer från 1906 ifrån Azusa Street. För dig som inte vet så är Azusa Street en plats där den moderna pingströrelsen föddes. För pingströrelsen har ju funnits jämt, men den moderna, när det liksom blev på nytt att man fick insikt om att den heliga ande hjälparen är en hjälpare på alla sätt. 1906 så sägs följande: i de sista dagarna kommer tre ting att ske med den stora pingströrelsen. Det kommer att bli en överbetoning på kraft snarare än på rättfärdighet. Det kommer att bli en överbetoning på lovsång till en gud som man inte längre ber till. Det kommer att bli en överbetoning på andens gåvor snarare än på Kristi herravälde. Och jag vet inte hur du känner, men för mig reser sig nästan håret på kroppen. För det där att man kommer att ha en överbetoning på andens gåvor snarare än på Kristi herravälde i sitt liv, det tycker jag att jag har upplevt hur länge som helst. Att man hellre vill liksom ha anden för gåvornas skull än för Jesus skull. Att man hellre vill ha kraften för att man ska kunna göra kraft och under istället för att faktiskt leva i en nära gemenskap med Jesus. Och att ha Kristi herravälde, jag har sagt det förr. Det finns liksom körer eller lovsångskörer som man sjunger idag, som jag också reser sig, håret reser sig i nacken på mig. När man sjunger: regera du helt över mig. Regera du helt över mig. Det är en enorm bön. Att be: regera du helt över mig. Alltså. Jag känner ibland att hans herravälde kanske man inte vill ha, men känslorna vill man röra upp lite. Men att ha Jesu herravälde över sitt liv, det betyder ju att man får gå en annan väg, den väg du talade om. Alltså att följa Jesus i livet. Följa honom dag och natt. Vi är satta under denna öppna himmel, men vi är satta över att vara vakna och att inse att tron avgör vart vi är på väg. Och låt er inte luras av någon. Låt er inte luras av någon. Till och med Jesus säger i bergspredikan, i det Matteus 7 och 15. Jag ska läsa det också, så ska jag sluta sen. Ni behöver inte vara oroliga. Du vet, jag är inte ute efter domen, utan jag är ute efter livet. Jag är inte ute efter att döma någon, jag är ute efter att du ska leva i liv. Ja, Jesus. Så här står det er, säger Jesus till lärjungarna i Matteus 7 och 15. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Det vill säga det inre avgör mer än ytan. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt, hur gärna de än vill. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag svara dem, säger Jesus. Jag ska säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Alltså, Gud längtar ju efter vår gemenskap. Och den goda frukten är kärlekens, sanningens och kunskapens frukt. Inte hokus pokus. Så kära vänner, hur ska jag liksom kunna slå på spiken tillräckligt många gånger för att du ska förstå att det är viktigt att du bevaras i tron? För tron kommer att avgöra var du befinner dig i framtiden. Och Gud har så otroligt mycket att ge dig om du i tro söker hans vilja. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får vara inför dig. Du vet att vi är bara människor, precis som Simon var människa. Och det verkar inte vara något problem för dig att han skulle göra bort sig i människors ögon. Och kanske i dina ögon också. Utan du utgick från att han skulle omvända sig och bevaras i sin tro. Och då hade han ett uppdrag att stärka sina bröder. Herre, hjälp oss att leva i den verkligheten, herre. Att vi är beredda att bevaras i tron. Att vi är beredda att vakna och har ett hjärta som är öppet för dig. Herre, jag tackar dig för att du som är den evige, du som sitter på tronen, du som har all makt i himmel och på jord, du ser oss, du hör oss. Vi är inga misstag, vi är inget problem för dig, utan vi är dyrbara och älskade i dina ögon. Och du längtar efter att vi ska ha vårt hjärta vänt mot dig. Och du längtar efter att vi ska stänka över med den kärlek och den nåd och den trofasthet som är du. Därför ber jag dig att du ska bevara varenda en som är här i tron på dig, i livet med dig. Herre, jag tackar dig för att du bevarar och beskyddar i Jesu namn. Amen.